Och nu så finns det en modell som handlar om en hälsotallrik. Så nu tänkte jag att vi ska titta på den där modellen som då heter hälsotallrik.
Jaha.
Ja, då kallas det någonting en hälsotallrik för en hållbarhet.
Välkommen till Utmanarpodden. Podden som utmanar dig i arbetslivet och i vardagen. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall om ämnen som gör att du kan få nya perspektiv och reflektioner. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det på dina sociala medier så att fler hittar till oss. Du kan även ge oss några stjärnor som recension och glöm inte att trycka prenumerera så du inte missar avsnitten som släpps varannan torsdag. Du kan även följa med bakom kulisserna på LinkedIn och Instagram. Sök på Utmanarpodden. Jättevälkomna ska ni vara till, vad ska man säga, inte ett nytt århundrade, det är det inte. Men nu går vi in i avsnitt 101. Tänk att vi har på i 100 avsnitt, Ingmarie.
Ja, jag är jättetacksam och så glad för det.
Du, hur känns det så här nu en dag som denna? Det har ju hänt en hel del.
Ja, alltså jag tycker ju att det har varit fantastiska veckor bakåt. Och ibland är jag lite rädd att livet går så fort. Eller vi speedar på vår livet så det går så fort. Jag vet inte vilket det är. Men i alla fall så kommer vi lätt in i att ja, nu är det bakom oss. Så jag stannar jättegärna kvar ett tag i känslan över att jag faktiskt fick tillsammans med dig, tillsammans med en massa härliga människor, dricka bubbel och fira 100 avsnitt. Det var jag jätteglad för. Det är fantastiskt roligt att få träffa lyssnarna. Sen tycker jag ju att det är roligt att fira överhuvudtaget. Så. Jag kan lite kanske barnsligt glad över att få köpa nya skor eller någonting och så ska jag ha det på kalaset. Så det var ju ett jätteroligt event. Tack alla ni som kom. Vi var ju en hel sal full. Jätteroligt. Sen är det ju så att februari är också min födelsedagsmånad. Så sen passar jag på att fira lite till. Inga nya skor, men i alla fall så blev det ett kalas till. Det tycker jag också är jätteroligt. Jag är väldigt tacksam för livet. Och tillhör väl de som fortfarande väljer att faktiskt säga tack genom att bjuda in folk till att äta semlor tillsammans med mig på min födelsedag. Sen har jag lite skämtsamt alltid sagt att jag har ju alltid haft en rätt så bra fart och händelser i mitt liv. Och någon gång där när jag var kanske i tonåren och folk frågar mig hur hinner du det eller när ska du göra det eller så. Då svarar jag lite slarvigt sådär. Ja, det ska jag göra med den där veckan som har två torsdagar. Jag vet inte, men det var någon benämning jag hade. Det gör vi den där veckan när det är två torsdagar. Och det tog ett tag innan folk fattade vad sa hon och sen kom de på vad jag sa. Men det var ju så roligt va? För förra veckan så var det ju en vecka med en extra dag.
Ja just det, skottdagen.
Då var det ju, så det var en extra torsdag. Ja det var ju visserligen bara en torsdag, men vi fick ju en extra dag.
Ja.
Så att det är jag lite tacksam för. Vart fjärde år så ökar ju mina chanser att hinna med allt jag vill på ett år genom att det blev en dag extra. Ja! Så han var med lite till där. Det är jag jätteglad för.
Ja.
Sen blev jag lite allvarlig men också faktiskt lite stolt, glad över att vi imorgon ska fira kvinnor. Jag vet att man kan vara kluven till det här. Ska man verkligen fira internationella kvinnodagen? Alla dagar är väl allas dagar, vi ska inte och så. Men jag vet också att runt om i världen så finns det massor med kvinnor i min ålder. Som inte har det så väl förspänt som jag har det. Med både eget boende och ett hus och en kropp och ett liv som jag är väldigt tacksam över. Så jag vill ändå faktiskt fortfarande sätta ett litet ljus på att imorgon tänker vi på väldigt många kvinnor. Som behöver både inre mod men också yttre förutsättningar för att skapa ett liv så som det var tänkt även för dem.
Mm. Jättefint!
Ja,
verkligen.
Var detta, Magnus, det längsta svaret på hur är det?
Ja, för att de här svaren brukar ändå komma ganska snabbt. Så här, jo, men det är bra, jag känner mig taggad inför en ny poddavsnitt. Det här var ju som att du hade gått och tänkt på så här, idag ska jag svara någonting annorlunda.
Nej, det var mer så att jag hade inte tänkt det inför idag, men jag hade tänkt just det här att få lov att vara kvar i känslan. Som en extra dag, kalas och firande och människor nära mig. Jag ville vara kvar i det.
Ja, ah, okej.
Okay. Mm.
Får jag fråga tillbaka eller?
Ja, nu kommer fråga. Magnus, hur är det Magnus?
Jo, men alltså, det är nästan så att jag inte vill dra ner stämningen. För nu skäms jag nästan lite. Men det är ju såklart att jag också är glad över att till exempel då ha fått träffa massa lyssnare. Varit med då på den här... 100 kalaset om man säger så. Tyvärr så kunde jag inte komma på ditt kalas ju, men jag fick ju fira dig lite där i förhand. Massa andra saker också som jag kan vara tacksam för i mitt liv. Otroligt mycket jag kan vara tacksam över. Men det händer också mycket saker i vår omvärld som gör att jag och många med mig blir oroliga. Och vart ska det ta vägen och hur ska det bli? Vi har kommit ut från en pandemi. Nu är ju det ett tag sedan, men den kommer ju alltid liksom finnas med sviterna av det. Pratade med någon så här vars mamma hade, hon lider fortfarande av sån här
post-covid.
Precis, exakt. Så att hon kan inte arbeta och så där, det går inte. Sen har vi hela den här konflikten med Palestina och Hamas och det är Gaza och sen så har vi ju Ryssland som hotar. Vi har presidentval som kommer in vars kandidater, vet jag inte om de gör världen så mycket bättre.
Och då pratar du om USA.
Då pratar jag mest om USA.
För några veckor sedan eller var det en månad sedan eller någonting så valde ju Finland ny president.
Mm.
Får vi bara göra ett mellanspel?
Det kan vi göra.
Så var det ju så intressant med den valkampanjen som var inför att Finland skulle välja vem av sina två presidenter, kandidater som det skulle bli. Och när man intervjuade och jag såg ett tv-avsnitt så svarade de, ja, vem det än blir så kommer det att bli bra.
Oh, jaha.
Ja, det var liksom inte konfrontation och det var inte hårda ord, utan man hade en tilltro. Uh-huh. Och det var så ovanligt. Ja, du hör ju på dig att liksom, va? Kan man ha den inställningen?
Ja, precis. Ja.
Men jag förstår att du inte tänker på de vänliga finländarna.
Nej, det gör jag inte.
Utan du tänker på over there.
Yes, I do. Och sen har vi ju massa andra saker, Nordkorea till exempel, och vad händer där i tystnad som vi inte hör. Ja, jag drog ner stämningen, jag fattar. Men det finns väldigt mycket liksom tuffa saker i vår omvärld som påverkar oss.
Och nu är jag ju verkligen, nu ska jag hoppa in.
Och då ska vi också nämna klimatet, det ska vi också.
Ja, just det.
Som en stor puck.
Och om jag då hoppar in och försöker bli någon sorts sån här amatörpsykolog, alltså jag har visserligen läst beteendevetenskap men jag är verkligen ingen psykolog, så om jag försöker, för jag delar ju det här naturligtvis med dig Magnus, och jag hör ju jättemånga prata om det, och jag själv också hoppar ner ibland i ett hål och sitter där och tänker. Och om jag försöker tolka det, eller i alla fall vet jag inte, men så som jag tolkar det, så handlar det om att vi vet inte vad det ska bli av det.
Nej, vi vet inte resultatet. Kommer det att bli bra?
Och vi kan inte heller, det är inte bara resultatet, utan vi kan inte heller längs den vägen räkna ut vad som kommer att ske. Det är ju ofta så om man tittar på ett reportage som är i tidningen eller i media, så försöker de ju räkna ut, då kommer det att hända och sen händer det och sen händer det. Och då gör vi först det valet, sen kommer det och blir det så där så kommer det att bli så där och sådär. Om vi nu pratar ett presidentval i USA eller vad det än är. Det som jag tycker av alla de sakerna du har räknat upp, det är att det finns ingen förutsägbarhet.
Nej, det har du rätt i.
Nej, vi vet inte ungefär vad som ska hända, utan va? Vet inte hur det blir. Och den har vi varit inne på innan. Vad är det som händer med oss när det är ovisst och vi inte kan förstå?
Precis, och det kan ju vara så att även i det lilla livet, så att säga, alltså sitt egna nära liv, kan ju också vara osäkert.
Absolut, och då blir det osäkert, och framförallt så blir det, jag kan inte, jag vet inte. Mm. Och då blir det ju en väldigt stor krav på mig själv att jag måste klara av och gunga med i den osäkerheten. Ibland har ju du, ibland, jätteofta menar jag, har ju du och jag pratat om vilken stor skillnad det är på våra liv nu. Och många av dem som pratar hur det är med livet förr, de kommer alltid tillbaka till savannen och så pratar man om lejonen och björnarna som springer efter. Det är ju rätt intressant, de bilderna kommer jätteofta, vilken professor den är.
Ja. Och då tänker jag, finns det björnar på savannen?
Ja, nej, det beror på vilken del av landet man är, eller världen menar jag. Nej, jag ville bara säga, jag hoppar inte så långt bak, för jag hoppar istället bara kanske tillbaka 100 år.
Ja.
I det som då var det lilla livet. Mjölka kor, laga maten, det tog liksom halva dagen, och sen var det att jobba och se till så att det fanns möjligheter att även imorgon plocka in någonting så att vi kan äta, eller nästa månad eller så. Mm. Vad som är där handlar ju om att man visste, och är det någonting där så kunde ju något oförutsägbart hända. Det kunde ju komma en knalle och sälja tyg, eller så kunde kon få problem med mjölkningen.
Mm.
Men och det var ju också, men hos oss är det så många saker som hoppar in hos oss som vi inte vet och som är väldigt komplexa.
Mm. Och där vi också, då för 100 år sedan, då fanns ju, man fick ju inte all information. Vi får ju information serverat hela tiden.
Ja, jag tycker att det var kanske fel ord, Magnus. Serverat, jag skulle vilja säga överöst.
Ja, det kan man också göra.
Är du med? Servera känns lite positivt. Ja, ibland känner jag liksom att jag vill inte ha allt det där som bara öser över mig. Det är som ett hellregn. Och så står jag där utan regnkläder och bara får mig allting på mig.
Ja.
Så ja, det är utmanande. Och jag tänker, ska vi fortsätta och hela tiden att i podden både prata om människor, ledarskap och livets utmaningar som vi hela tiden mixar. Vi valde ju den ingången och fortsatte den ingången. Så kommer det ju hela tiden nya undersökningar som pratar om att det finns en längtan hos många människor att må bättre.
Ja, absolut.
Hos unga elever i skolan mår inte så bra, skulle vilja må bättre. Så någon ny undersökning nu, man hade frågat chefer. Hur är det att vara chef år 2024-2023 när man nu gjorde den? Ja, nej, man var inte så nöjd. Man tyckte att det fanns en obalans. Obalans kanske som handlar om vad är det som fyller mig med energi och vad det är som kräver ett energiuttag. Är du med?
Ja.
Var får jag det och var läcker det ut, eller var krävs det ett uttag? Så det finns ju någon sorts obalans i människor som gör att det är inte bästa förutsättningarna, att det gungar inom mig, men det gungar också i allt det som finns utanför mig.
Kanske en liten passus, men det känns som att vi har högre krav också på det där. Absolut. Än vad det var för 100 år sedan till exempel.
Håller helt med. Finns en längtan och en hög förväntan över vad innebär det att leva.
Precis.
Japp.
Exakt.
Men nu tycker jag att den här inledningen, det började lite där med kalas och sen gick det in på att det gungar utanför och det gungar inuti. Och då känner jag, det där kan vi inte bara lämna våra lyssnare med, utan jag tänker vi måste ju hitta någonting att ge våra lyssnare som handlar om. Man kan ju göra någonting åt det.
Ja, men precis. Vi vill ändå inge något hopp här innan tiden är över för det här avsnittet, känner jag.
Ja.
Nu när jag drog in med en sån klarong.
Ja, och då finns det olika tankar. Och det är ju ofta så, precis som jag har sagt, att börjar någon prata om någonting så blir det ett spin på det. Om vi bara tänker, det fanns en forskare i Lund som började prata om tillitsbaserad styrning och ledning, och nu pratar alla om det. Vi pratade om detta och så börjar alla spinna på det. Liksom. Det är ju rätt intressant hur saker kan spinna. Du vet, 10 000 steg. Jätteviktigt att gå 10 000 steg. Sen kommer de på att det var nog inte 10 000 steg. Det kanske var 3 000 steg.
Ja.
Men någon har spunnit igång på 10 000. Och nu finns det en modell som handlar om en hälsotallrik. Så Så nu tänkte jag att vi ska titta på den där modellen som då heter hälsotallrik.
Jaha.
Ja, då kallas det någonting en hälsotallrik för en hållbarhet.
Jaha, okej. Okay. Och det är ett ord som jag tycker har... Det hör man ju i alla möjliga sammanhang nu för tiden. Alltså ordet hållbarhet. Det har funnits över en liten tid.
Verkligen, och det, nu är det det ordet man sätter för allting annat, alltså vad heter det, som ett prefix eller vad det kan heta, när man säger det ska vara hållbara politiska beslut, en hållbar miljö, hållbara kläder kan du köpa,
en hållbar kropp.
Det måste vara en hållbar arbetsmiljö som man kan hålla över tid,
en hållbar tanke,
ja,
om
precis.
Någonting,
ja. Så det är ju det där ordet man sätter före nu som är liksom verkligen. Och det är ju klart, jag kan absolut hålla med om det, att jag tror att vi har levt och tänkt lite väl kortsiktigt.
Det menar du?
Ja.
Ja, men ja, absolut. Och det ser man väl inte minst på klimat och sådana där stora saker. Eller politiska beslut.
Eller hur vi i vissa organisationer behandlar chefer, där man tänker så, ja, nu har vi den här ett tag, så kör vi slut på den, så tar vi någon annan. Och så inser vi, det fanns inte så många fler nu, så nu behöver vi ju prata om det hållbara ledarskapet. Hålla över tid att vara ledare.
Ja, men tror du att det, man pratar väldigt gärna om det, men applicerar man det?
Det är ju det som är utmanar på dens utmaning, att vi tycker väl att emellanåt kan vi både dela med oss av tankar och praktiska modeller som man för övrigt kan prenumerera på i vårt nyhetsbrev. Det var reklam. Nu hoppar vi över den. Fortsätter vi. Ja, vi gör ju det, men själva förändringen och action på den, de kan ju inte vi göra. Men det är ju klart, det är det jag gör de andra dagarna jag inte sitter här och pratar med dig i en podd, så försöker jag ju ge action på dem i mina sammanhang. Att göra någonting åt de väldigt kloka tankarna som finns, för det finns mycket kloka tankar.
Men den här, du sa, var det hälsotallrik?
Ja.
Du ser bara så här, man kan gå in till någon restaurang och så ser man på menyn så här, hälsotallrik.
Just det.
108 kronor.
Ja, just det. Men nu ska du tänka, kan du det där med din tallriksmodell?
Det man lärde sig i skolan och så.
Ja.
Ja, då var det väl det var tre delar. Den första var kolhydrater, alltså potatis, pasta, ris och så vidare. Den andra var protein, då var det kött och fisk och kyckling och sådär. Och sen så var det den tredje, då var det, det var ju grönsaker.
Ja.
Så.
Precis.
Ja.
Och vilken skulle vara störst?
Det skulle väl grönsakerna vara.
Ja, just det.
Ja.
Ja. Sen har det ju svajat, men tallriksmodellen nu tror jag nästan håller på att... nu är inte jag någon dietist, men att liksom grönsaker och sallad nästan ska vara halva tallriken.
Ja, precis. Ja, men det har jag sett på någon sån här, något träningsprogram, att man ska ha halva tallriken ska vara så. Sen har det ju kommit fler andra kolhydrater också.
Absolut,
och
man modifierar
och
allt.
Ja, absolut.
Jag kan också lite om den tallriksmodellen. Jag är mest förvånad över hur liten del det är som är avsatt till kakor.
Hur skulle du önska att en sån tallrik såg ut då?
Ja, den...
Istället för grönsakerna så är den lika hallongrottor och kolasnittar. Och... Du läste ju faktiskt upp en meny igår. Som
jag hade haft på min födelsedag.
Ja, precis.
Ja.
Och den var ju riktigt härlig. Vad synd att jag missade den. Vi ska inte prata mer om kakor, men vi inte just recept och så. Men fortsätt där du var och hade din tanke.
Ja. Från skämt om utveckling av tallriksmodellen så hoppar vi nu till något som heter hur får man en bra hälsa? Och varför jag tycker att det är roligt att prata om en hälsotallrik är därför att den innehåller lite annat än vad jag tänkte den skulle innehålla. För hälsa har ju under så lång tid handlat om att röra på sig, gymma, träningskort... och alltihopa. För övrigt måste jag bara säga att nu har det ju gått 2 månader sedan folk hade nyårslöfte. Och nu började det vara väldigt ont om folk på min träningsanläggning igen.
Du, det kan jag tänka mig. Vill man veta mer om det här med nyårslöften och sånt, så kan man faktiskt lyssna på de avsnitten som kommer ofta först på året. Då har vi pratat om det 2 år i rad faktiskt. Om hur man avgör ett hållbart nyårslöfte.
Exakt. Mm. Och på min träningsanläggning så var det många som tyckte att 2 månader räckte. Ja, men vad jag tyckte var roligt med den här hälsotallriken då var att det handlar inte om träning på det sättet, och det handlar inte heller om maten, utan man menar att för att få den där hälsan som vi alla vill ha, och vitt begrepp av hälsa då, så handlar det om olika fokusområden som på något sätt kräver att vi jobbar med dem, ger dem lite uppmärksamhet. De här, det är 6 stycken kommer vi att avslöja snart. Och de kan öka vår upplevelse av välbefinnande.
Aha, okej.
Okay. Och om det är något vi brinner för så är det väl det. Människor, ja, som mår lite bättre.
Ja, men precis. Och inte behöva gå ner sig i de här sakerna, till exempel oron och sådär, över det som vi pratade om i början.
Ja.
Mm. Kan hjälpa till i det.
Ja, så det första då på den där, nu ska vi rita en tallrik och nu blir det 6 fält på den här tallriken. Då är det relationer.
Ah.
Det blev jag ju så glad för.
Ja.
Och det beror ju på att det är ju där jag är som bäst. Det är ju där jag lägger mitt hjärta. Att skapa, bibehålla kontakter med andra människor. Jag kan umgås med dem digitalt. Jag kan ha både telefon och digitala modeller. Men naturligtvis är det en fördel om jag kan vara i det verkliga livet. Jag avsätter ju verkligen tid för att träffa andra människor och vara i relation med andra. Och fick bekräftat i den här tallriksmodellen då att ja, det där, det aktiverar hjärnan. Jag läste någonstans att man hade formulerat det ungefär som att vara viktig för någon.
Ja, men såklart. Vara behövd och så.
Ja. Ja, visst är det en fin bild?
Jättefin bild. Jag tänker också så här, relationer kan ju också ge dig, i möten med andra människor så kan det ju också ge andra synsätt, då att du breddar din kunskap eller vad det nu kan vara. Du kan bli en annan person, eller ja, vad ska man säga, bättra på din person. Nu gjorde jag lite
citattecken.
Mm. Men att du, ja, du förändras ju liksom i olika relationer.
Ja. Och att just skapa och bibehålla kontakter gör någonting med oss människor. Det är ju lätt att tänka när det är tufft i livet, det är mycket, man jobbar mycket, det är mycket. Då tar man bort det sociala. Jag orkar inte träffa någon på lördag. Vi går inte någon promenad med några vänner på söndag. Jag bjuder inte hit någon, jag åker inte. Nej, vi tar bort det. Och här kommer en modell som så tydligt visar relationer gör att vi mår väl.
Mm. Alltså det måste ju finnas massa undersökningar på att människor, ja men det vet man ju, plapp, det finns ju undersökningar som till exempel ofrivillig ensamhet det skadar verkligen.
Ja.
Det vet jag som har jobbat inom studieförbundsvärlden, man jobbar mycket med det, att förebygga ofrivillig ensamhet, och det är jätteviktigt för människor.
Mm. Jag hörde någon som sa så här någon gång: människor blir människor i mötet med människor.
Den var faktiskt väldigt bra. Mm. Det var den ena.
Ja, då har vi kommit till 6. En del av de där tallrikarna, eller fälten på min tallrik.
Mm.
Nästa undrar jag, är du bra på det? Lek.
Du, det skulle jag faktiskt säga att jag är. Och jag tänker mycket på det.
Du leker.
Ur olika synsätt. Ja.
För i leken är väl kreativiteten, fantasin, göra nya saker,
ja,
testa nya saker,
ja,
gå balansgång.
Precis, ja. Och det kan man ju göra tillsammans med människor.
Ja, det kan man också göra, men det kan också vara så, ja.
Ja, precis. Nej, men jag tänker att lek, dels så kan det ju vara lek när man till exempel leker med barn. Så.
Ja.
Och sen så kan det ju vara lek när man, ja men du vet, jag jobbar ju mycket med föreställningar och så, då leker man ju fram på något sätt. Spelar barnteater gör jag nu under våren, ja men då leker man fram det här liksom. Mm. Sen tycker jag ju på något sätt, när man börjar se att när vi blir vuxna, då leker vi mycket att vi blir vuxna.
Ja, det är det där alltså man brukar här, säga, så jag just det.
Ja, att ja. Det är så här är vad vuxen, ja men då leker vi detta. Vi tar liksom ansvaret för det här och det här och det här och det här. Och det är samma sak på vissa saker på arbeten ibland. Ibland leker vi en yrkesroll. Jag tycker att man kan applicera det på hur mycket som helst. Att vi leker i livet, fast vi har olika roller när vi leker.
Ja, men det var ju också lite befriande när du säger så, för då blir det ju också inte lika allvarligt, för jag leker ju bara.
Ja, men till exempel,
har en podcast.
Ja, men precis, nu leker vi här lite och det är väl fantastiskt att få leka. Som ett styrelsemöte till exempel, det ser ju ut på exakt samma sätt. Det ska finnas en dagordning, det ska finnas beslutsfattare, och ofta så här på något företag, de har kostym och så här. Ja, men de leker ju. Ett styrelsemöte.
Ja, det är jättebra. Jättebra. För först tänkte jag säga så här. Jag har lekt där, tror jag att du är bra, Magnus. Och det här är mitt utvecklingsområde. Men ju mer du nu pratar så säger jag. Ja, men jag har lekt många styrelsemöter. Jag har lekt många roller. Jag har den där kavajen jag tar på mig ibland. Och så. Ja, det var jätteroligt. Tack för de bilderna, Magnus.
Varsågod.
Sen har vi vila.
Ja, det, vet du vad jag höll på att säga spontant? Det är du väl bra på?
Ja, men på något sätt är jag bra på att vila. Jag är bättre på sömn, för här har man i den här tallriken delat upp det.
Jaha, okej.
Okay. Ja, men vila är ju det här när man inte gör någonting utan låter tankarna snurra av sig själv. Och det där tror jag att jag är bra på, bland annat när jag stryker kläder.
Mm. Mm.
För då märker jag att det händer någonting. Så det är ju visserligen en aktiv vila. Men man behöver ju sätta sig i något icke-tillstånd så att hjärnan får vila.
Mm. Ja, men absolut.
Utan att det är någon sån här, att man ska prestera någon avancerad yogarörelse.
Ja, eller att man, meditation eller
ja,
något sånt där.
Och så ska man sitta tyst i 8 minuter, så klarar man 7,5 och så sketer sig där. Nej, utan på något sätt att man klarar, vad illa ord det här faktiskt, utan skrattar du, Magnus, det här är riktigt allvarligt. Vila. Att inte fokusera på någonting.
Mm. Jag försökte faktiskt meditation några gånger. Oj, ser inte så chockad ut, Ingmarie. Men jag gjorde det en kort period. Det var faktiskt ganska skönt, men det är ju man kommer på sig själv, eller jag kommer på mig själv, att tänka att jag hela tiden får slå bort tankar som kommer. Uh-huh. För det kommer ju hela tiden så här. Man sitter där, jag har lite så här musik på så, och så helt plötsligt börjar man så här. Ja, för jag gjorde det på morgonen. Ja, 9:00 har jag det mötet. Ja, just det. Inte tänka. Just det, undrar vad de säger sen när man pratar om det. Ja, just det. Alltså, så. Jättesvårt.
Ja. Vila. Så därför så tror jag faktiskt att vi är bättre på den fjärde delen på den här tallriken, nämligen motion.
Ja.
Så där kommer ju det där med motion.
Mm.
Där man ännu en gång, jag vet inte hur många gånger man kan forska på samma sak. Nämligen har kommit på att hjärta och kärlsystemet mår ju bra av fysisk aktivitet.
Mm.
Men också att rörelse gör att vi har lättare för att ta in ny information.
Mm.
Det finns det ju forskning från när jag jobbade som rektor och skolchef, att man lät elever ha rörelsepass innan de sen hade ett mattepass. Därför att det ökade faktiskt prestationen på mattepasset, för att man hade gjort sig redo och förmågan att ta in ny information och så.
Mm.
Och motion överhuvudtaget gör ju också att vi har lättare för att hantera känslor. Ja, det är ju jättemånga saker i det där motion.
Ja,
där får vi väl säga att just vi är rätt så bra.
Ja, det tycker jag. Det kan vi faktiskt ge varandra. Och det behöver ju inte vara någon så här, alltså nu pratar vi inte motion där du måste liksom prestera någonting på tid eller något sånt där. Alltså det kan ju, du och jag tycker ju jättemycket om att promenera till exempel.
Nej, men det är ju en sån enkel livsregel jag har, att i Stockholm så tar jag inga tunnelbanor, jag bara går. Det blir ju rätt många steg när jag är i Stockholm. Det blir också rätt många steg, jag har stora uppdrag nere i Malmö.
Mm.
Och då bestämde jag mig för, jag lär mig inte stadsbussarna, jag går. Så får jag gå på lunchen, för annars är jag inte tid till nästa möte, men jag går och går.
Ja, det är en bra tanke tycker jag.
Mm. Ja, nu ville du gå ut.
Ja, men precis, men jag tänker bara så här, när du pratade om rörelse, inte nu på promenader och så, utan man lär sig och så där, det skapar ju också med kreativitet och så. Alltså det finns möten där man sitter då runt ett bord och så ska man spåna fram saker och någonting. Och så liksom sitter det fast och man kommer inte vidare och så. Nej, men då kanske man bara ska
gå
och röra sig lite.
Ja.
För att så här, och det räcker, tycker jag, att egentligen gå runt i rummet och så här, tänka, okej, hur ska vi göra nu? Ska vi göra på så här skulle vi kunna göra? För när man liksom samtidigt pratar om det och rör sig, då det kommer ett flöde.
Håller helt med. Helt med. Ja, om jag skulle skriva bok nummer 2 om möten, så skulle den handla om hur man kan få till möten med en aktivitet samtidigt.
Mm.
Eller en rörelse samtidigt. Vi tar inte det idag för jag blir så engagerad då. Men,
det kan vi ta i ett annat avsnitt.
Ja, kan vi göra. Vad jag däremot tänker att vi skulle hoppa vidare till var ju den femte delen.
Aha.
Fast vi väntar med den. Nu får våra lyssnare verkligen hoppa fram och tillbaka här. Jag hoppar tillbaka till det där som handlar om vila och återhämtning och så. Så måste vi ju slå ett slag för avsnitt 18. Där vi pratar just om återhämtning. Det är det som man här då på tallriken har jag valt att kalla vila. Men det är ju det som är återhämtning. Så ja, avsnitt 18 kan inte få nog med lyssningar. Sen tar vi reflektion. Det var det som stod i tallriksdel nummer 5. Nu är jag där, Magnus.
Mm.
Ja, då är det hur reflekterar man? Och hur reflekterar du? För det här handlar ju om att hitta det där som... Det finns ett vackert ord att man kan liksom metareflektera. Det vill säga att man kan liksom hoppa upp och se sig själv som en fluga i rummet och se vad hände där? Varför gjorde du så? Vad tänkte du? Vad hände? Och sådär. Att hoppa upp. Och då är frågan, hur gör man det? Och där känner jag ibland att det är så att det liksom finns... färdiga bilder där man, precis som man tror att om man sätter sig i tystnad så kommer det. Eller om jag sätter mig i mindfulness. Eller om jag tar till en bön eller åker på retreat eller skriver dagbok eller bara stilla mig och sätter mig på en sten i skogen.
Eller tänder ett ljus och tittar på det.
Tänder ett ljus, ja, precis. Och det är klart att för vissa människor så stämmer alla något av det där som jag gav som exempel. Det jag ofta tänker är ju att ett, man måste inse att jag måste reflektera, för att det är ju början till ett lärande av mina erfarenheter som jag kan göra någonting åt. Det är det ena. Och det andra är att man måste hitta det som är min grej. Jag är helt säker på att för vissa är mindfulness det. Och för vissa är det åka på retreat. Och för vissa är det verkligen att summera en dag eller en händelse i en dagbok. Men det är lätt att det där blir en prestation. Hur ska vi göra med detta eller detta? Jag är ingen sån som skriver dagbok, så jag kan inte reflektera. Nej, men du kan reflektera på ett annat sätt. Så att hitta det där, att skapa den tiden för... ja, för många av oss så är det ju en tystnad runt omkring det. För att få det till att stilla sig.
Och jag tycker också, ju mer man reflekterar, det är ju en övning, desto bättre blir man och lättare kommer man till reflektion. Jag gjorde en plus- och minuslista på en sak häromdagen. Där jag, till slut hade jag skrivit ner 10 plus och så hade jag 6 stycken som var på minuslistan. Så var det bra att det var fler på plus. Och så hade jag liksom börjat varje mening, eller nästan varje mening, på minusdelen med ett visst ord då, som var så här, lämna. Så. Och det var lite så här, och då bara så här, då kom reflektion direkt. Så här, varför gör jag det? Varför benämner jag det med ett visst ord? Vad är det jag tänker om det? För i och med att vi har poddat nu i 101 avsnitt så har jag verkligen lärt mig att reflektera mycket mer än vad jag gjorde för 5 år sedan.
Härligt att höra. Utmanarpodden utmanar och utvecklar.
Mm. Så det är ju också en sån här lärdom att ta till sig, att man kan lära sig att reflektera.
Gott. Jag kan bara instämma och säga, oh, tänk om vi kunde få sådana bekräftelser från många fler.
Mm. Det var nummer 5.
Och så nummer 6 är sömnen.
Det var det som jag tänkte att du var väldigt bra på. För du kan ju somna lite överallt.
Exakt. Och vi, tack vare mig och min oförmåga eller förmåga, så tog vi ju hit en sömnforskare. Så har du inte lyssnat på avsnitt 84 så måste du göra det. För där pratar vi ju om det här, att det verkligen är så här att när vi sover så kopplas alla system ner. Och systemen måste kopplas ner. Jag tycker den bilden är mycket lättare att förstå nu när vi har en massa digitala verktyg. Så, där vi verkligen liksom så. Vi måste ibland låta batteriet dra ur. Vi måste ladda den här apparaten på natten. Annars är den inte redo nästa dag. Så på något sätt är det ju så att systemet måste åka ner i ett nollläge för att komma tillbaka. Jag tycker det är en jättebra bild.
Verkligen.
Sen var det nog så, vilket jag inte visste då, men när jag pluggade, både på universitetet och redan innan, så var det så att jag pluggade ofta sent på kvällen. Och sen kunde jag bara säga, nej, nu går jag och lägger mig. Och sen när jag vaknade så kunde jag det. Ah, tänkte jag, konstigt. Men det har jag läst nu, att sömn kan befästa lärande.
Mm. Ja. Det, jag känner igen det där jättemycket från när man till exempel ska lära sig ett manus eller något liknande. Att det är samma sak. Om jag skulle ta det en hel dag och bara traggla det. Så här, ja, men till slut så känner man, nej, det här kommer jag aldrig komma in i huvudet. Nej, men sov en natt. Och sen så kommer
finns det där?
För det har bearbetats på något sätt.
Ja.
Du som är väldigt bra på sömn, att sova och liksom kunna sova på... Ja, flygplansstolar, inte flygplansstolar kanske, men stolarna på en flygplats.
Har... Jag kan flyga, alltså de få gånger jag flyger kan jag också sova i flygplanet, så det hade helt rätt.
Ja, okej, okay. Du har rätt på två saker där då. Men kan du liksom lämna, när du går och lägger dig, kan du lämna tankar som maler i dig och sådär, så att du ändå liksom får en bra sömn?
Ja.
Du ligger inte så ofta liksom och funderar och...
Nej.
Och så.
Nej.
Nej, okay.
Sen har det ju blivit så att allting går ju i vågor, så nu pratar vi tallriksmodellen här. Den kommer säkert många att prata om nu och skriva om under en period, så pratar vi om det, precis som vi sa. Och någonting som är väldigt inne nu är ju att prata sömn. Vi hade ju Arne hos oss, avsnitt 84, så vad är det? Det är x antal månader sedan. Och nu tycker jag man kan läsa om sömnforskning överallt. I må bra-tidningar och i kvinnotidningar och i dagstidningar så kommer det sömnen. Nu är det väldigt stort fokus på sömnen. Och precis som allt annat så är det ju alltid lätt att vi får någon sorts prestationsångest över, ja, så sover du och då skulle man sova så. Jag kommer ihåg en bok, vet inte hur länge sedan det är, men han, den stora näringslivsbossen, Percy Barnevik, han gav ut en bok. En rätt så lättläst bok med liksom, jag vet inte.
Bilder man kunde måla själv. Nej, men...
Så lätt var den inte. Men väldigt så här liksom, lite tips och tricks för att klara tufft chefsuppdrag då. Många läste den och så. Och där skröt han lite om det här att han behövde väldigt lite sömn. Så det var ju en av hans framgångsfaktorer. Över hur lite sömn han behövde. Och då är det lätt att vi liksom tänker, wow, tänk, då hade mitt liv varit bättre om jag hade behövt sova mycket mindre. Och Ing-Marie som verkar få gjort rätt så mycket i sitt liv, hon sover nog lite. Jag skulle säga, jag sover mer än många andra. Det gjorde Percy Barnevik också. Han nämligen tog tupplur varje dag. Men det står det inte i boken. Varav det lätt blir liksom att det blåses upp. Så att det är ju det som är hela podden och tallriksmodellen går ut på, att det kvittar hur det ser ut, men du måste reflektera över hur ser de här 5-6 delarna ut i ditt liv.
Mm, verkligen.
Du kan sova mycket eller lite, men tänk att det är då både kroppen och hjärnan nollställs.
Mm. Och då har vi alltså pratat om en hälsotallrik som innebär 6 delar. Och det är relationer. Det är lek. Det är vila. Det är motion. Det är reflektion. Och det är sömn. Så får man koll på alla de här 6 delarna så kan det bli ganska bra för en.
Ja.
Ja, härligt.
Och nu summerar du det så bra så nu tänker jag att du tycker att nu ska vi avsluta. Det gör vi gärna, Magnus. Och jag har valt dagens avslutningsord.
Nu tänkte jag att vi faktiskt skulle teasa nästa avsnitt.
Just det.
För vi får en gäst nästa gång.
Först ska jag bara lära mig ett nytt ord. Teasa.
Ja.
Vad betyder det?
Lite förhandstips, information.
Aha.
Ja. För vi får en gäst. Och det är inte vilken gäst som helst. Utan det är någon som vi har tänkt att ska vi bjuda in? Ja, men det kan faktiskt vara ganska roligt att höra hans tankar om sitt självledarskap och så vidare. En stor inspiratör i detta, föreläsare, filmregissör. Ja, har skrivit ett antal böcker. Den senaste var Ett bättre liv. Den som vi får till poddstudion nästa gång är Kai Pollack. Och det ska bli väldigt intressant att höra hans tankar och reflektioner och höra kanske hans övningar som han har för att leva ett bättre liv och så vidare. Nu Ingmarie, nu ska inte jag prata mer utan nu ska du få säga dagens slutord.
Idag har vi pratat om glädje, sen har vi pratat om oro, sen har vi pratat om vad gör vi när det är oförutsägbart både inom våra egna liv och i allt runt omkring oss. Då plockade vi fram en tallrik och så började vi fundera på, kan man skapa ett liv som man faktiskt kan hålla över tid? Då tänker jag att avslutningsorden blev så här. Om du inte tar dig tid att arbeta med att skapa det liv du vill, kommer du så småningom att tvingas att lägga mycket tid på att hantera ett liv du inte vill ha.